Jag ska bara berätta en sak. Jag svarade på ett mejl och det som jag svarade blev hjälp för mig själv. Det var som att svaret rann ur. Och då kom det så här att vi är i en tid, en paustid. Alltså när Gud inte är så aktiv, utan det är en tid av sållning. Precis som djävulen fick sålla Petrus. Men att Jesus bad att hans tro inte skulle gå om intet. Så kom det här att vi är i en sållningstid inför en väldigt stark avslutning. För Gud tänker inte ge sin närvaro och sina gåvor till kött. Utan han måste ge det till människor som förhärligar hans liv. Och som har valt Jesus. Valt ordet som stadigt håller sig till honom oberoende vad vi går igenom. Så när jag läste så tänkte jag, vi är i en paustid innan en kraftig avslutning. Men Gud måste få fram ett folk med karaktär, ett äkta folk. Ett heligt egendomsfolk som ger Gud ära. Och man märker så att jag själv upplever de sista 4 åren väldigt svåra. Att det har varit mycket mer prövningar än förut. Intensivt efter varandra. Och jag tror att det kanske är många som upplever det. Och samtidigt så många har valt att gå över till det katolska i den här pressen. Vissa har gått över till det lagiska. Vissa har gått ut till, eller gått till New Age. Och vissa har gått ut till synd. Även de som har stått mig väldigt, väldigt nära och varit kristna länge. För att det är precis som att det händer så jobbiga saker. Och det räcker inte, tycker man då plötsligt med Jesus. Man får inte bönesvar. Så det räcker plötsligt inte med Jesus och med ordet. Utan man glider iväg. Och det är provet. Det är prövningen att Abraham fick ju inte bönesvar fort. Det var ju över 20 år. Men han tvivlade inte på Guds löfte i otro. Utan han visste att Gud var mäktig och håller vad han hade lovat. Och därför ärade han Gud och blev starkare i tron. Och jag satt och pratade med en väninna häromdagen. Jag sa till henne att jag förstår inte varför man glider iväg och söker någonting annat. Och hon sa, jag förstår inte det heller. Men när vi satt och pratade så var det som Gud uppenbarade det för oss. Det är på grund av tron. Det är tron det handlar om. Tron på vad Jesus gjorde på Golgata. Tro på att han är uppstånden. Tro på hans ord. Och Jesus sa så här, när jag kommer tillbaka ska jag finna tro. Så det är tron det handlar om. Och tron är ju en gåva. Men själen måste välja att uppta ordet i sig. Och så allt är gåvor. Det är 100% nåd, allt. Men det är själen som avgör om den här nåden blir min. Så att själen måste ödmjuka sig inför ordet. Inför sanningen. Hela tiden. Och välja det livet som vi har fått ifrån Gud. Oberoende av hur omständigheterna ser ut. Så det är vår själ som avgör om vi kan förvalta nåden på rätt sätt. Om tron blir verksam i våra liv, det beror på vårt själsliv. Blir jag bitter, besviken, jag går åt ett annat håll, så kommer jag inte få uppleva det. Och jag kan inte förhärliga Gud i mitt liv. Så oberoende av vad som händer. Och där behöver man ju trösta varann. Man behöver trösta varann när man känner att det stormar hela tiden. Och att säga, håll dig till Jesus. Tro på honom. Förtrösta på honom. Sök inte någon annanstans. Lita på Gud. Lita på hans ord. För det kommer att bryta igenom. Men det är en svår tid. Och jag vet för många år sedan, då hörde jag Gud säga, jag ska sålla. Jag ska kasta upp med kastgåvel och sålla. Och det är ju när vinden kommer. När det stormar. Så vi är i en sållningstid. Vi är i en prövningstid. Och vi ser att det händer mycket saker i Kristi kropp idag som är så smärtsamt. Att fienden erbjuder så mycket som ska se ut som Gud. Men som inte är ifrån honom. Och det är så smärtsamt. Så när vi är här, det enda jag upplever från Gud, varför vi är här. Det är för att läsa ordet. Läsa ordet. Och Gud för in ordet. Och han kommer ge oss uppenbarelse. Och vi håller fast vid Guds ord. Vi förblir i ordet. Och att när frestelserna kommer, att själen får välja det nya livet i oss, så att man inte far iväg. Och att man får urskilja vad som är av Gud. Man får bli mer och mer känslig. Det är en träning att kunna urskilja vad som är från Gud. För det är en allvarlig tid. Gud vill ha ett egendomsfolk. Och det var det jag hörde. För jag hade på allvar tänkt när vi flyttade ner i skogen utanför Örebro. Att nu är min resande över. Nu ska jag få umgås med Gud, åsnorna och djuren tills Jesus kommer. Det var helt allvar. Jag trodde det. Och när jag tackade Gud för det så sa han att det är helt fel. Så han, det är nu det börjar. Och då tänkte jag, vad är då alla dessa år? Är det ingenting? Det var lite förberedelse. Det är nu det börjar. Och då frågade jag Gud, vad är det då som är viktigt? Vad vill du? Och då sa han, rena åt mig ett egendomsfolk. Så det Gud gör idag, han tar ut ett folk. Från världen och från religionerna. Han vill ha ett folk. Och vi får svara. Jag tänkte så här, tänk att man får svara ja. Jag får säga så här, ja, jag vill vara din. Att jag får vara hans. Det är helt enormt. Och att träna mig att ha kontakt med huvudet i allt vad jag gör. Så att det är han som styr. Och om vi tränar oss att ha kontakt med huvudet. Då har han en kropp. För det är ingen kropp om man inte har kontakt med huvudet. Då är det ingen kropp. Även om man säger att man är en kropp. Och det ser ut som det är en kropp. Men är det huvudlöst så är det ingen kropp. Utan det är de människor som är förenade med huvudet som är kroppen. Och det är vad han längtar efter. Och där kommer andens kraft att vara. Och vi kommer att ge våra liv till honom. Och följa honom vart helst han går. Men vi är snart inte här längre. Och vi måste känna så här att vi är gäster och främlingar. Det går inte att leva på annat sätt längre. Utan vi lever för honom. Att våra liv är för honom. Hela tiden. Och jag tänkte så här också. För någonting som har kommit tillbaka till mig. Och jag har berättat det här många gånger. Att när jag var liten. Jag var 7-årsåldern. Jag kommer ihåg vad jag hade på mig för någonting. Jag kommer ihåg hur skorna såg ut. Och jag gick på väg till gångparken. Då sa jag bara så här. Vad gör jag här? Och då hör jag en mild röst som säger. Detta är din prövningstid. Det kunde jag inte alls förstå. Men det la sig i mig. Och nu plockar Gud upp det. Nu plockar han upp det. Detta är din prövningstid. Hur jag förhåller mig till honom. Hur jag låter mig älskas. Egentligen handlar om hur låter jag mig älskas. Det är egentligen vad evangelium är. Att låta sig älskas. Och när man börjar låta sig älskas, då smälter allt här svåra som var och en av oss har på insidan. För vi har alla råkat ut för saker som har gjort att det har hårdnat och stelnat. Blivit beläggning på själen. Då smälter det. Och Gud kan fylla hela själslivet. Med sig själv. Men ett folk. Så jag säger till Gud så här. För att det är ingen själslig anledning att vi är här. Och det finns inget engagemang i själen av det. Utan jag säger bara så här, Gud, gör vad du vill. Men stäng för de människor som vill någonting annat än dig. Stäng för dem. Och öppna för dem som vill dig, Jesus. Dra dem som vill dig. Som du kan ha till ditt folk. Så det är min bön. Vi går igenom breven och läser innantill. Timoteusbrevet i slutet på det första. Känner ni också att det är en kamp, att det är en prövning? Ja, det är då det positiva händer egentligen. Det är nödvändigt. Och sen att man vill mista sitt eget. Och att man förstår att jag klarar mig inte utan Gud. Avslutning på första Timoteus. Och Timoteus är i Efesus för att hjälpa till i församlingen. Så Paulus styrker Timoteus som var ung att kunna arbeta i Efesus och hjälpa församlingen. Så vi läser från 6:e kapitlet. Det som är trälar och tjänar under andra må akta sina herrar. All heder värda så att Guds namn och läran inte blir smädade. Men det som har troende herrar må inte därför att det är deras bröder akta den mindre. Fast mer må de tjäna den så mycket villigare just därför att det är troende och kära bröder. Dessa som vinnlägger sig om att göra vad gott är. Så ska du undervisa och förmana, säger han till Timoteus. Och det här är ju att akta varandra, att behandla varandra väl, att inte utnyttja varandra. Och Guds ord är det nya livet. Så att allt som står i breven beskriver vårt nya liv. Och när vi läser det, då förstår vi hur det nya livet är. Och då när vi känner att det kommer någonting annat upp ur oss som inte stämmer överens med ordet, så förstår vi att det är vårt själiska, vårt gamla, vårt kötsliga. Och då väljer vi bort det. Så själen kan avgöra på grund av ordet vad som är kötsligt, själsligt och andligt. Därför måste vi ha ordet. Så att när jag läser ordet så är det mitt nya liv som beskrivs. Och det nya livet är i min ande. Men ska uppfyllas i min själ. Så att ande och själ blir ett i mitt liv. Och att det blir Kristuslivet som därför tar gestalt i min personlighet. Men vi måste hela tiden få in det nya livet. Det måste hela tiden påfyllas. Så att jag måste läsa ordet. Jag måste äta Kristus. Jag måste äta hans kött och dricka hans blod. Alltså jag måste få in hans liv. Och det måste jag få hela tiden. För annars finns inte den kraften och den uppenbarelsen som jag behöver för att kunna leva Kristus. Så jag måste hela tiden uppfylla mig. Genom att be anden. Genom att lyssna på ordet. Så det är kontinuerligt mitt ätande hela tiden. Och man känner att ju hårdare omständigheterna blir, ju mer behöver jag av hans liv. Så jag måste ta in det. Äta och dricka honom. Och när själen får smak på Kristuslivet, så finns det ingenting som smakar som hans liv. Jag brukar säga att det smakar sött, fast det går inte att beskriva det. Men det har en, Kristuslivet har en speciell smak. Och har man en gång smakat det, då går det inte att ersätta. Själen vill inte ha något annat. Så det blir liksom inga frestelser längre med världen. Det är ju ingenting längre om jag har smakat honom. Utan det blir mer och mer. Mer av dig, Jesus. Det är det enda som blir intressant. Och man börjar inte leva för att överleva. Utan man börjar leva för honom så länge han vill. Så länge han vill att vi är här och så länge han vill ha den här krukan, då ger vi oss till det. Men vi är inte rädda den dagen han tar krukan och sätter den hemma. Att han får hem oss. Så vi vet att det är mycket bättre den dagen vi går härifrån. Så vi lever inte som andra människor med dödsfruktan. För då skrämmer man ju människor extremt mycket i nyheter och allting. Nu är det det och nu är det det. Akta er för det och kolla där. Har du fått en fästing? Du kan bli allergisk mot kött. Alltså det är hela tiden olika saker för att hålla oss fångna i fruktan. Men lever jag för honom, då släpper jag det greppet. Han har mig här så länge han vill. Och när han inte behöver mig längre, då går jag hem för evigt för att vara med honom. Om någon förkunnar främmande läror och inte håller sig till sunda ord, vår Herres Jesu Kristi ord, och till den lära som hör gudsfruktan till, då är han förblindad av högmod. Och detta fastän han inget förstår, utan är så som från vettet i sitt begär efter diskuterande och ordstrider, vilka vållar avund, kiv, smädelser och ondskefulla misstankar. Så att så fort jag viker av från ordet och börjar diskutera olika meningar med människor, så blir det ju bara strid och tjafs. Utan att vi håller oss till ordet och vi behöver inte diskutera Guds ord. Vi tror det som står är sant. Så därför behöver vi inte bli upprörda utan vara milda i allt. Och ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne. Och har tappat bort sanningen. Människor som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning. Och det är väl kanske den största faran. Att man använder Gud för vinnings skull. På ett felaktigt sätt. På ett världsligt sätt. Att jag liksom genom kötsliga böner försöker få Gud att göra det jag vill. Det står ju om det i Jakobs brev. Därför får ni ingenting för ni ber illa. Utan våra böner ska ju egentligen vara ledda av anden. Att vi egentligen tar emot bönerna från Gud. Och vissa saker vet ju är faderns vilja. På grund av evangelium. Så då kan man ju frimodigt gå till nådens tron och be. Men att inte använda sin relation med Gud som en kötslig vinning. Utan att istället söka, vad vill du Gud? Det är det jag vill be. Kötsliga kristna blir herrar också över Gud. Så man försöker styra Gud. Men vi söker Gud och vill höra vad han vill. Det är tryggt att ha någon som man inte kan rubba. Och som står fast vid sitt ord. Som vad man än tar sig till så rubbar sig inte Gud. Utan han gör det som är bäst för oss. Ja, Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Det är en vinning. Att ha respekt, den äkta Guds fruktan i förening med förnöjsamhet. Vi har ju inte fört något med oss till världen. Just därför att vi inte kan föra något med oss ut därifrån. Så att kunna våga leva enkelt. Gud ger oss allt gott. Det står till och med att han ger oss att njuta av. Han ger oss allt som är bra för oss. Och han har omsorg om oss mer än vad vi kan förstå. Så vi behöver inte leva som man gör i världen. Utan att Gud vill verkligen få in oss i Guds rikes liv. För jag berättade ju pingst. Så fick jag en upplevelse av nåden över mitt eget liv. Och dagen efter så började Gud undervisa mig om nåd. I 14 dagar så undervisade han mig intensivt. Och sen sa han så här, lev som man gör i mitt rike. Så jag kan säga så här att efter den här undervisningen av nåd så kom provet. Och då sa jag till Gud så här, så det var som honung i min mun när jag fick uppenbarelsen. Men när det skulle levas ut igen så var det bitter i köttet. Ja. Så det håller jag på med nu. Att leva det. Så när Gud ger en uppenbarelse. Sen vill han föra det ihop med livet i praktiken. Så att det blir en verklighet. Men att leva utifrån Guds rike. I Guds rike bekymrar man sig aldrig. Det finns inte. Det finns ingen fruktan i Guds rike. I Guds rike bråkar man aldrig. I Guds rike är man aldrig irriterad. Där råder kärleken, friden och rättfärdigheten. Vers 8. Har vi föda och kläder så må vi låta oss nöja därmed. Och Gud försörjer oss verkligen. Och det är sant. Utifrån sitt rike. Har man ett vanligt arbete så är det ändå Gud som ligger bakom och välsignar. Så är det. Gud bara manade mig för ett så länge sedan att avstå från arvode. Och då har Gud bevisat sig att han försörjer. Och även med kläder. Han tar hand om oss. Han är en fader. Men han vill få in oss i rikets sätt att tänka och leva. I riket är det ju han som råder. Vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar in i frestelser och snaror. Och hemfall åt många dåraktiga och skadliga begärelser. Som sänker människorna ner i fördärv och undergång. Så att om man ser det, hur mycket pengar liksom har fästen i människors liv. Jag såg på nyheten här morgon, någon som vann 5 miljoner. Och han skrek som en siren när han kom en liten bit bort. Så de undrar vad som hände. Alltså det blev en enorm uppståndelse. Men jag tänker, vad kan det egentligen ge till en människa? Om jag har 5 miljoner, det är en väldigt lögn. Vad kan det ge mig egentligen? Annat än då kanske att ge bort dem. Det kan du ge. Den känslan att jag kan hjälpa någon. Men vad kan det ge en människa? Så det är en falsk trygghet. Ty penningbegäret är en rot till allt ont. Så det är en rot till allt ont. Och somliga har låtit sig så drivas av att man villats bort ifrån tron. Och därigenom tillskyndat sig själva många kval. Men fly sådant, du Guds människa. Och far efter rättfärdighet. Guds fruktan, tro, kärlek, ståndaktighet och saktmod. Paulus han jagade efter det. Han sa så här, jag glömmer allt som är bakom mig. Och jag förkastar allt som jag kan göra mig stol med. Men jag bara jagar för att vinna Kristuslivet. Att Kristuslivet blir mitt. Och det är att fara efter tro, kärlek, ståndaktighet och rättfärdighet. Så jag jagar för att det ska bli en del av mitt liv. Att få förenas med Kristus. Att själslivet som har varit förenat med kött och värld. Det är därför det heter omvänd er. Själen har haft kontakt med köttet. Varit ett med köttet och med den här världen. Och sen ska själen släppa det helt och vända sig och gripa efter Kristus. Till det sker en total förening mellan själ och Kristus liv. Kristus bor i varandra. Men målet för vår tro är vår själs frälsning. Och det är när själen har förenats med Kristus helt och hållet. Kristus har tagit gestalt i vårt känsloliv, tankeliv och viljeliv. Vi löper mot en total förening med Kristus. Då blir vi de vi egentligen är. Då träder det fram vem vi är. Och det är till den människan som Gud har givit ett nytt namn. Så vi vet inte ens en gång vad vi heter. Men en dag så får vi veta vem vi egentligen är. I föreningen med Kristus, vårt sanna jag. Och jag tror att det är jätteallvarligt att vi hinner bli utan fläck och skrynka innan Jesus kommer. Det har ett evighetsvärde. Och det är därför Gud tillåter en sållningstid. Att hinna bli klar till bröllop. Jag tror att det är jätteallvarligt. Så när jag ibland beklagar mig för Gud att det är för jobbigt. Det tror alla känner ibland i sina liv att nu är det. Då säger Gud, du kommer att vara så tacksam att jag lät dig gå igenom det här. Så när vi står en dag och har blivit renade av honom och bejakat reningen så kommer vi att vara så tacksamma att han fostrade oss. Men det känns inte skönt för stunden. Men det blir en fridsfrukt som är rättfärdighet, en del av hans helighet. Så är det. Och jag vill inget annat i livet längre. Det har kommit dit. Det har nått dit. Så det är det enda. Inget annat. Så jag kan känna att där är det idag och inget annat. Men jag känner också att vi har inte så lång tid på oss. Och vi kan fort få förändrade omständigheter i Sverige. Som gör att allt blir en mycket större påfrestning än vad vi har idag. Vi kan få krig. Och det kanske inte ligger så långt bort. Så att vi idag arbetar på vår frälsning, vers 12. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet vartill du har blivit kallad. Och då tänker jag så här, sök att vinna det eviga livet. Har vi inte evigt liv? Vi har evigt liv. Sök att vinna rättfärdighet. Har vi inte blivit rättfärdiga? Jo. Sök kärlek. Bor inte Guds kärlek i oss? Jo. Men vi söker det på det sättet att det ska uppfylla oss och komma i praktiken, i verksamhet. Ett rättfärdigt liv i praktiken. Kärlek i gärning. Hans eviga liv som bär oss varje dag. Vi har fått det. Men vi vinner det genom att söka det. Och jaga mot det. Att det blir ett med oss i verkligheten. Och det kan det bara bli om jag säger nej till mitt själviska liv. Till mitt gamla kötsliga liv. Där jag själv har huvud. Så jag måste säga nej. Och då tänker jag så här, förut när jag läste att den som vill efterfölja mig, han ska mista sitt liv och bära sitt kors. Det låter tungt. Oj, jag ska missa mitt liv och jag ska bära mitt kors. Det låter väldigt tungt och svårt och tråkigt. Nu när jag ser det så är det ju tvärtom. Jag får. Alltså det finns en öppning för mig att mista allt mitt gamla. Det finns en möjlighet för mig att mista allt. Det finns en möjlighet att vara skild från allt som Jesus stod för. Det finns en möjlighet varje dag. Jag får vara skild varje dag genom att bära mitt kors. Från allt det som Jesus frälste mig ifrån. Så det ordet får en helt annan innebörd. Så att kämpa trons goda kamp. Och varför den är god, det är för att vi är i seger. Alltid. Men att hålla ut i den här kampen. Det är det ordet jag tror vi behöver höra hela tiden. Håll ut. Håll ut. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet vartill du har blivit kallad. Du som och inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. Inför Gud som ger liv åt allt. Tänk. som ger liv åt allt. Och inför Kristus Jesus som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen manar jag dig att själv utan fläck och tadel hålla vad jag har bjudit in till vår Herre Jesus Kristi uppenbarelse. Och där tror jag att vi behöver Guds fruktan på rätt sätt att förstå hur viktigt det är att vi lever det nya liv som vi har fått som gåva. Att jag väljer mitt nya liv. Jag har hela tiden, varje dag, massa valmöjligheter att välja vad jag själv tycker och känner. Nu är jag irriterad, nu ger jag uttryck för det. Eller, jag är irriterad, men jag väljer det inte. Hjälp mig Jesus med ditt liv. Att jag får förenas med ditt. Jag väljer bort det som pockar på. Och väljer det som känns väldigt avlägset just nu. Jag jagar mot det, för jag ger mig inte, för du har lovat mig det. Jag är kallad till att ha det. Och då när man har vunnit där, när det har pockat på väldigt mycket. Det pockar på väldigt kraftigt ibland. Men då när man har sagt nej till det som verkligen pockar på, så mår man ju så bra. Så att välja det nya livet hela tiden. Och veta att vara ren när han kommer. Vi vet inte när han kommer. Vers 15. Vilken en salig ändå härskaren ska låta oss se när tiden är inne. Han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Så att när han uppenbarar sig, tänk när han uppenbarar sig. Vi vet inte. Vers 16. Han som alena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde. Amen. Så att se honom med våra osynliga ögon, att tänka så här, vi har till ögonmärke det som vi inte ser i det naturliga. Ofta är det så här att vi tittar i det naturliga, om man är sjuk till exempel, så tittar man i det naturliga. Och nej, jag är inte bättre. Och så påverkas jag av att jag inte är bättre, för jag tittar i det naturliga. Men jag ska ha ett ögonmärke till det som jag inte ser med mina fysiska ögon. Jag ska ha till ögonmärke det mitt hjärta ser i anden. I hoppet är jag frälst. Och att leva så. Jag lever att i hoppet är jag frälst. Det som jag hoppas på. Det som jag är övertygad om. Det är tron. Och det kommer att komma. Men jag styrs inte av hur jag mår i mina känslor. Eller hur jag mår i min kropp. Utan jag styrs av vad jag ser i hoppet. Djävulen försöker hela tiden fästa vår blick i det naturliga. Och få oss in i hopplöshet. Men att se det jag inte ser med mina fysiska ögon. I hoppet är jag helad. I hoppet är jag frälst. Bjud den som är rika i denna tidsålder, vers 17. Som nu är, att inte högmoda, för att inte sätta hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud som rikligen giver oss allt till att njuta därav. Gud som rikligen giver oss allt till att njuta därav. Gud är ingen religion, ingen asketisk person. Han är överflödesgud och han vill att vi ska njuta. Idag tror man ju inte att man har tid eller rätt att njuta nästan. Men Gud vill att vi ska njuta. Njutningen är i gemenskap med honom. Och han ger oss rikligen av allt så att vi ska kunna njuta. Att få lära känna honom. Hur han ser på oss. Bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar. Att vara givmilda, alltså de som har mycket pengar och gärna dela med sig. Och här kommer något märkligt. Må det så lägga av åt sig skatter som kan bli en god grundval för det tillkommande. Så att det vinner det verkliga livet. Lägga av åt sig skatter som kan bli en god grundval för det som kommer. Visst är det märkligt? I Lukas så står det i Lukas 16:9. Och jag säger er, skaffa er vänner medelst den orättrådige man och mammons goda. Alltså skaffa er vänner med pengar. Alltså genom att ge bort pengar. skaffa er vänner genom att ge bort pengar. För att de, när detta har tagit slut, alltså denna tid är slut, må ta emot er i de eviga hyddorna. Det är väl märkligt? Att därför så ser vi så här att det vi gör idag för varandra är inte bara för den här tiden, utan för har ett evighetsvärde. Att jag är tacksam. När vi möter varandra hemma så är vi tacksamma till varandra för det som vi har gjort för varandra. Och de gåvor vi har fått. Visst är det märkligt? Att det ligger kvar. Så må det så lägga av åt skatter som kan bli en god grundval för det tillkommande. Så en dag när vi är hemma så är vi tacksamma till varandra för det som vi har fått ifrån varandra. Och att man kan skaffa sig vänner som blir vänner när jag kommer hem på grund av det som jag har givit till någon. Så att livet på jorden är egentligen en sådd för evigheten. Här pratar vi väldigt mycket om att så för att få här. Men att det är väldigt underbart att så för det som kommer sen. Jag tror att Gud vill att vi ska ha mer uppenbarelse om vad som väntar oss. Vad som ligger framför när det här är över. Varför för mig är det en tröst? Det är en jättetröst. Vårt äkta liv. Här är vi ju på jobbet. Det har Gud sagt många gånger till mig att du är inte hemma. Du är inte i himlen. Du är på jobbet. Och på jobbet är det ofta jobbigt. För ibland vill man att Guds löften ska uppfyllas så att det blir lika bra här. Men så är det inte. Här är alltid trons goda kamp. Men vi har en underbar framtid. Och den är verklig. Helt verklig. Så jag tror att Gud vill att vi ska få vara i det i vårt hjärta mycket, mycket mera. O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott. Alltså allt vi har fått ifrån Gud, bevara det. Och vänd dig bort ifrån det oandliga, tomma ord och gensägelser som kommer från den falskeligen så kallade kunskapen. Timoteus skulle varna från villoläror och falska lärare. Och det behöver vi varna för idag också. Och känna igen när det glider bort från ordet. När man säger saker från talarstolen som inte är i enlighet med Guds ord. Vilken några förgiva sig äga, varför dock har farit vilse i fråga om tron. Man kan säga så här, tron behöver vara rätt. Och en rätt tro ger oss rätt liv. Nåd vare med er. Sen går det 3-4 år innan han skriver andra brevet till Timoteus. Det första brevet skrev han alldeles efter han hade varit fångad i Rom. Så fick han en liten frist av frihet. Sen 3-4 år, här när han skriver det andra brevet till Timoteus, då sitter han i fängelse för sista gången. Sen blir han avrättad. Så att andra brevet till Timoteus är det sista som finns av Paulus. Det sista han skrev. Och när man läser det så känner man det. Man kan känna med vilken enorm kärlek och engagemang som han skriver det. Hur viktigt det är för honom de här sista orden som han skriver. Det sista från honom. Så vi kan bara börja läsa det. Så man känner att han uttrycker kärleken starkare än någon gång tidigare. Så det är det sista vi har av Paulus. Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd enligt det löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus. Hälsa Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud som jag i likhet med mina förfäder tjänar. Och det är med rent samvete, så som jag och oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner både natt och dag. Alltså han hade Timoteus framför sig både natt och dag. Han bar honom inför Gud i bön. Och när jag kommer ihåg dina tårar så längtar jag efter att se dig. För att så bli uppfylld av glädje. Då jag erinras, då jag kommer ihåg din oskrymtade, alltså din äkta tro. samma tro som först bodde i din mormor Louise och din moder Enoise, och som nu därom är jag förvissad jämväl bor i dig. Och jag tänker på med Timoteus och Paulus när han säger så här att jag har ingen som Timoteus. Bara han som har så uppriktig omsorg om er. Tänk att han hade bara Timoteus. Med det hjärtat som hade så uppriktig omsorg om Guds folk. Med en oskrymta tro. Jag tror att när vi lite längre fram i tiden, när vi möter varandra och vet att här är oskrymta tro. Här är ingen tro för vinnings skull, för att synas, höras, att bli något, att vara något, att få något. Här är tro på grund av kärlek till Jesus. Här möter jag en människa med tro, oskrymtad tro, så tror jag att kärleken till varandra kommer att vara någonting som vi inte kan fatta. När vi hittar någon som älskar Jesus med ett rent hjärta, så kommer vi att älska den som älskar Jesus med allt vad vi har. Och vilja ge allt vad vi kan. Det kommer att bli en sammanslutning på ett sätt som vi inte kan förstå. För man känner att man förstår inte kärlek. Man överrumplas ibland av kärlek. Och förstår egentligen inte hur kraftig kärlek är. Hur, vilken vilja det finns i kärlek. Till att offra allt. Till att ge allt. Och jag tror att vi har inte lärt känna den kärleken än. På det sättet som vi kommer att göra. Så jag tror vi kommer att ha ansvar för varandra och en omsorg för varandra. Så när en lider, då lider alla. Och man gör allt för att avhjälpa det. Och det blir sant. Vi kommer inte ha möten för att ha stora möten. För att det ska synas och höras och verka vara någonting. Vi kommer att träffas av en enda anledning. För att vi älskar. Det finns inget annat. Och vi kommer inte ha några människor som vi har som idoler eller ser upp till. Och reser efter den eller den. Vi är i bara kärlek. Det är kärleken som driver oss. Vi har inget annat. Och ingen vinning utan allt att ge. Jag tror att vi kommer att förstå det på ett helt annat sätt. Och vi kommer att kunna ha varandra i böner både natt och dag. Och bära varandra inför Gud. Och jag känner ibland när man blir överrumplad av den kärleken. Den kommer ju ibland bara. Och då försvinner ju allt. Om vi säger, man är ju, har ju stolthet. Man vill inte visa ibland. Man har ju på något sätt någonting framför sig. Så. Men när kärleken kommer, då försvinner ju allt det här man har framför sig. Och man står där helt utan någonting. Och jag har känt ibland när jag har bett för människor och det har hänt, så har jag gråtit mycket mer än den jag ber för. Och då har jag känt att det är äkta. Så, och då påminner Gud mig om hur mycket det var i början när jag blev frälst som var fel. Och som nu idag har liksom en återgång bland kristna. Jag kommer ihåg när jag var i Södermalmskyrkan och jag skulle be för människor. Petade jag på en människa så föll den. Drog jag med fingret så här, då föll alla. Blåste man på någon kunde en hel sektion falla. Vad det nu var vet inte jag, men jag vet att Gud förmanade mig. För att jag minns, och Gud har påminnt mig om det här på sista tiden. Jag minns när jag var i början, när Gud hade kallat ut mig, väldigt tidigt i början. Gick så, och så, alla föll. Jag brydde mig inte om dem. Jag brydde mig om att de föll var ju kul. För det var ju liksom festligt, de föll. Men jag brydde mig inte ett dugg om dem. Vad fruktansvärt. Och det här Gud började påminna mig om. Jag har glömt det, men Gud har börjat sätta mig in i det här. För nu säger Gud, nu kommer något nytt. Den här gången, icke. Och då, när jag gjorde så då i Södermalmskyrkan, så tog Gud mig. Gå tillbaka. Alltså, det var verkligen som en pappa. Det där gör du inte om. Och så går du tillbaka. Och så han, den kvinnan som ligger där på golvet. Har du ingen aning om hon ens en gång frälst? Och Gud sa, du böjer dig ner och pratar med den kvinnan. Kvinnan var inte frälst. Hon blev frälst. Efter det så hade det dunkat till på insidan. Jag vågar aldrig mer det här. Och vågar till slut blev jag rädd för allt som hände. För jag sa, för jag var en gång, jag satt på en sån här, vad heter det, paneldebatt någonting. Jag satt med New Age-arna. För det var en pastor som hade kallat mig till det. Och jag förbjöd in mina vänner. Men det kostade 400 kronor. För det var mat till. Och jag ville inte att mina vänner skulle behöva betala det. Så jag tog inte med mina vänner. Men hon som var New Age-are hade massa vänner med sig. Och vi skulle då sitta och frågas ut. Och då visade det sig att hon, New Age-aren, hade kunskapens ord. Och kraft. och kraft till att bota. Och då kände jag så här, aj, 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 alltså. Man kan lägga händerna på människor, de faller. Man kan få människor friska. Men det är inte Kristus. Men det märkliga med detta var, jag berättade mig det, för det var ju extremt hur god Gud var. För att jag kände som om någon höll striptal på mig. Det var en kamp, extrem kamp. Men jag säger så här plötsligt, för det stod en begonia framför mig. Och jag sa, det här är en begonia och den får inte gå utanför sina gränser. Ändra den sig, då är det ingen begonia. Den måste hålla sig inom den skapade gränsen för att vara en begonia. Allt som är utanför Guds ord är av djävulen. Och då kände jag, jag kunde inte vrida på huvudet. Och då sa några människor så här, menar att hon är av djävulen? Då hör jag mig säga så här, om hon vore en äkta reikihille så vore hon av djävulen, hon är falsk. Och då gick det ett skrik bland människor. Då vände den här kvinnan, hon vände sig med och sa så här, det är sant, jag är falsk, jag tror inte på det här. Och då skrek människorna, hon hade ju massa människor med, du undervisar oss i Reiki Healing och den boken vi nyligen köpte, de betalade mycket pengar. Och då sa hon, det enda ni behöver läsa är de fyra evangelierna. Och de skrek åt henne. Och då vände hon sig till mig och sa, vad ska hända med mig nu? Kan du be för mig? Vilken triumf! En sån enorm triumf. Så att det här med äkta, men då blir jag så rädd. Så sa jag till Gud, om jag ber för någon, låt inte hända någonting som syns. Eller om det inte är din ande, låt ingen falla. Oj, så här, jag vill att du blir förhärligad. Jag avsäger mig allt som har med allt att göra som jag kanske har fått. Men människor har fallit. Men inte några häftiga saker. Utan det har varit väldigt mjukt. Och de har blivit helade. Men det har aldrig, nu sist när jag bad för henne så och tänkte jag, men ingen tog emot henne. Hon föll väldigt mjukt, oskadd. Utan att någon stod bakom. Så den heliga ande har manifestationer. Men så fort det blir att jag bevisar något med det. Att jag vill ha en show eller att det bevisar min andlighet. Så är det inte Kristus. Utan då byter det till en annan ande. För jag satt på ett möte. Och där såg jag den heliga ande. Och så såg jag plötsligt hur den heliga ande vek. Och jag såg det som en syn. Och in kom en rovfågel. Och när rovfågeln kom började alla skratta hejdlöst. Och jag var alldeles stel. Och alla skrattade. Och de slutade inte. Och jag blev stelare. Och tänkte så här. Den rovfågeln påverkade människors själar. Och de såg det inte. Men det finns ett skratt i den heliga ande. Det finns ett underbart skratt i den heliga ande. Men djävulen förskapar sig hela tiden för att det ska se ut som det är Kristus. Och om jag är ute efter någonting själv, att få en kittling, att jag vill bli kittlad, jag vill ha en upplevelse eller att jag vill vara stor så att människor faller, finns det något orent i det, då drar det till sig andra andemakter. Och andra andemakter kan härma den heligande. Och djävulen kan bota sjuka. Därför att så viktigt att känna så här, Jesus, jag vill inte ha någon vinning. Jag tjänar dig av en enda anledning, i gensvar till vad du har kallat mig till. I gensvar till att du först har älskat mig. Jag vill inte vara något, jag vill inte bli något, jag vill inte ha något. Men det var första gången då när Gud tog mig allvarligt på den där förbönen. Sen fick jag en kallelse vid jul alldeles i början när jag hade börjat rest. Och då fick jag från en stor församling och så fick jag från en liten grupp. Då tänkte jag så här, jag åker till den stora församlingen för då får jag mer arvode och då kan jag köpa julklappar till barnen. Då är Gud där. Tänk aldrig den tanken mer! Oj, oj, oj. Jag tänkte, förlåt mig far, jag aldrig mer ska tänka i pengar. Och sen gick hon och sa, inga arvode. Bort med den. Så bort med kittlingen av andliga manifestationer. Bort med pengar. Och sen så vart jag erbjuden väldigt mycket fina saker. Och då var ju det också en frestelse. Och då sa Gud, ska du tjäna dem? Eller ska du tjäna mig? Och då sa jag så här, det är självklart. Det är självklart. Jag är frestad av det där nu. Men det är självklart, jag ska tjäna dig. Ja, sa Gud, då kan det vänta dig loppor och jordgolv. Och det var en väldigt stor kontrast med det jag hade blivit erbjuden. Loppor och jordgolv. Men jag har inte legat där än. på jordgården, men det kanske kommer. Men Gud styrde mig. Jag hade inte kunnat styra mig själv. Frestelsen var för stark. Så jag hade inte kunnat styra mig. Så genom Guds nåd, och då kan jag säga så här, för det här är nu vad vi måste välja. Och när Gud kallade mig så ville inte jag bli kallad. Och för jag sa det till Gud, är det ont om folk? Och jag tycker inte om folk. Men då sa Gud så här att jag har lust till att ge nåd och åt dig kommer det gå åt mycket. Och det förstod inte jag då, det har gått åt mycket. Men det spelar ingen roll hur denna vi är i oss själva. Bara vi gör rätta val, nåden räcker för hur svåra personligheter som helst. Bara vi gör rätta val och inte låter oss frestas. Utan att välja så här, jag väljer Jesus att vara din. Vad det innebär, det har jag inte rätt till att bestämma. Är inte jag min egen, då har ju inte jag rätt till någonting. Inte vad jag ska bo, inte vad jag ska göra. Jag har inte rätt till någonting. Alltså jag kan inte ha ifrågasättanden om jag inte är min egen. Jag kan ju bara fortsätta att vara hans genom hela tiden samma val att överlåta mig. Det finns inget annat. Och jag känner så här, Gud har fått fostra mig. Och sen har han fått fostra mig och visa hur mycket jag behöver honom. Och att min egen kraft inte hjälper någonting. Och sen har han fått fostra mig att det jag har trott varit rätt är fel. Så när jag tror någonting mänskligt sett, bedömer någonting, så har det visat sig alltså så gott som till 100% vara fel. Alltså bedömer jag allt fel. Så jag måste ha signalen från honom, ljuset från honom. Jag måste ha hans kraft. Jag måste ha allt från honom. Så är det. Och ser någon krukan av mig, så skäms jag inte längre. För det är ingenting att lita på, den krukan. Det är skatten som är allt. Och skatten sitter i så många krukor. Och skatten är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Det är frimodigt kan vi träda fram till honom. Så att vi kommer rätt. Men vi är syskon, varandra till tjänst. Alltså vi behöver varandra. Vi har olika nåd. Och när vi blir kopplade till huvudet, då betjänar vi varandra på det sätt som Gud har tänkt. Det behövs en kropp. Men vi går in i en slutfas. Och vi behöver göra det här valet. Jag väljer att vara din, Jesus. Jag avsäger mig rätten till mitt eget liv. Jag är din. Gör vad du vill. Det var lite skämtsamt för att jag avskyr att resa. Så stod jag på Agoppo och tittade på trappan och så sa jag till Gud, jag kapitulerar. Jag gör vart du vill. Jag reser till Kina. Om du vill. Då står en kvinna och säger, ja, jag har flyttat till Kina. Och vi kommer nog att kalla dig. Men det kände jag så här, ja. Alltså, vi har inget, utan vad Gud vill. Så det är det valet. Och så får Gud ut ett egendomsfolk. Som följer Jesus vart helst han går. Och som inte drar sig undan döden. Som inte aktar sitt eget liv för någonting. Paul sa, mitt eget liv har inget värde för mig själv. Blott jag får fullbordan, mitt lopp, alltså mogna andligt och den kallelse jag har. Att ge sig till det. Och där är faktiskt lyckan. Där är lyckan. Där är tillfredsställelsen. Det har jag märkt, att där är tillfredsställelsen. För sista året har Gud fostrat mig väldigt att följa och inte ha någon koll. Det har känt så här att det passar inte min personlighet alls. Men där var lyckan. Där var mättnaden. Där var tillfredsställelsen. Så att välja. Så vi kan sluta där vid vers 4. Så älskade fader. Så att vi får komma frimodigt. Detta mirakel att på grund av Jesu död och uppståndelse så kan vi komma till dig. Vi kan komma dig nära. Vi kan leva inför dig. Det finns inget hinder mellan oss längre, Gud. Och därför kan vi komma frimodigt till nådens tron. För att vi ska få hjälp i rätt tid. Vi får barmhärtighet hela tiden på grund av rättfärdighetsgåvan. Nåden ska börja utöva välde i våra liv. Jag tackar dig att vi ska regera som konungar i liv. När du är vårt huvud. Så att din vilja blir gjord på jorden. Vi är din räddningsplan. Vi är Kristi kropp. Så jag tackar dig, Fader. att du undervisar var och en av oss på ett personligt sätt. Du undervisar var och en av oss på ett personligt sätt. Jag tackar dig, Fader, för den här stunden när vi kommer tillsammans här. Att det inte får bli någonting mänskligt, att vi inte tar i det. Utan det är ditt. Och vi planerar inte. Ändrar du på det så följer vi dig. Det är ditt. Och fåren är dina. Du är herden. Ingen kan lägga beslag på ditt folk. Tack, Fader. I Jesu namn. Amen.